Hyvää huomenta ja hyvää sapattia vielä kerran kaikille teille. Sapatin rauha. Sabbat shalom. Olette hyvin, hyvin tervetulleita tänne meidän hyvin erikoiseen sapattin Jumalan palvelukseen. Meiltähän tänään jää pois lähetyskertomus. Mutta lähetyslaulun aikana me keräämme kolehdin. Tänään meiltä jää pois Raamatun tutkistelu. Ja sitten annamme enemmän aikaa meidän vieraillemme. Te ymmärrätte, että olette kovin, kovin tervetulleita kaikki tänne. Ja erikoisesti Anita och Torbjörn. Hoppas att ni känner att ni är speciellt välkomna att komma till finska gruppen. Meillä on tapana lukea psalmista muutamia jakeita ja minä olen valinnut täksi päiväksi psalmin 44. Te voitte istua vielä, kun minä luen tätä psalmia. He eivät vallanneet maata omalla miekallaan. Ei heidän oma voimansa vienyt heitä voittoon, vaan sinun oikea kätesi, sinun voimasi ja kirkkautesi, sillä sinä rakastit heitä. Sinä olet kuninkaani ja Jumalani. Sinun vallassasi on Jaakobin pelastus. Sinun avullasi me lyömme viholliset. Sinun nimesi voimalla me poljamme vastustajat maahan. Valitsin tämän psalmin paikan sen takia, koska meillä on olisi ollut Raamatun tutkistelussa aihe jumalallinen viisaus. Ja viisaudessa on voimaa ja rakkautta ja huolenpitoa. No niin, me aloitamme tämän Jumalan palveluksemme laululla 66. Nousemme seisomaan ja me toivomme, että meidän enkelimme ovat täällä mukana, suojelusenkelimme, ja he ovat myöskin laulamassa meidän kanssamme tätä laulua. No niin, nousemme seisomaan, laulamme tämän laulun kokonaan.
Even medicine.
kuulitteko, että enkelit olivat mukana? Koska meillä on hyvin erikoinen sapatti ja me emme lue tätä sapattikoululäksyä, niin olen ajatellut tällä tavalla, että me kaikki ottaisimme raamatut esille. Ja meillä on ollut nimittäin tässä tutkistelussa tänä päivänä luku 8 sanalaskuista. Ja olen ajatellut, että me lukisimme sanalaskujen 8 luvusta 13-22. Se on pitkä teksti, mutta siinä meillä tulee niin kuin suuri niin kuin yhteenveto siitä raamatun tutkistelusta, mikä meillä tänään on. Otetaan tämä käännös, kun tämä, niitä on mitä vanha, ei oteta vanhaa, ei. Otetaan tämä, mikä meillä nyt täällä on, hetkinen vaan, mikä käännös meillä on. Tämä on 1992 käännös, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 tekemä käännös. Se oli 8. luku sanalaskuista ja jakeet 13-22. No niin. Luetaan kaikki yhdessä nämä jakeet. Joo, 13 eteenpäin. Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä. Pahojen tekoja ja vilpillistä puhetta. Minulta tulee ajatus, minulta sen toteutus. Minä olen ymmärrys, minun on voima. Minun avullani kuninkaat hallitsevat, maan mahtavat säätävät oikeat lait. Minun avullani valtiat pitävät valtaa, kansan johtajat antavat oikeat tuomiot. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ne, jotka etsivät ja löytävät minut. Minun kanssani tulevat rikkaus ja kunnia, ehtymätön varmuus, suuri siunaus. Minun antini on parempaa kuin puhtain kulta. Minun lahjani paremmat kuin parasta hopea. Minä vaellan totuuden tietä, horjumatta minä kuljon oikeuden polkua, jotka minua rakastavat, ne minä täytän heidän alttansa ja varastonsa. Minut Herra loi ennen kaikkia muuta, luomisensa esikoisena ennen taivasta ja maata. Kiitos. Tässä tuli suurin piirtein se aihe esille, joka meillä olisi ollut raamatun tutkistelussa. Ja koska meillä on nyt vähän erikoinen saarna ja jälkitilaisuus sitten iltapäivällä, niin otamme tässä yhteydessä kaikki noin rukousaiheet esille. Kiitosaiheet ja rukousaiheet, ja jollakin, jolla on lyhyt todistus, voi sanoa ihan muutamalla sanalla. Onko jotain erikoista tapahtunut tällä viikolla, että haluaisitte antaa siitä Jumalalle kunnia? Siellä.
Ja kiitos Jumalalle kaikista siunauksista minua kohtaan ja minun vetäväkoon näin.
Kiitos. Oliko siellä toisella? Minä voin omasta henkilökohtaisesta kokemuksestani kertoa, että taivaan isä on erikoinen. Hän kuulee rukoukset. Me palvelemme elävää Jumalaa. Minä aina olen teille sanonut sitä, että hän on elävä Jumala. Me palvelemme häntä. Me rukoilemme erikoisesti minun pojan perheen puolesta, koska he ovat nyt muuttamassa Saksasta tänne. Ja ovat olleet jo yli kuukauden asumassa meillä, koska heillä ei ollut asuntoa. Ja sitten niin valtavalla ihmeellisellä tavalla järjestyi tämä asunto, jonka he ostivat sitten Sollentyynasta. Ja että siinä oli jollain tavalla sellainen niin kuin ihme mukana, jota me kaikki olemme ihmetelleet. Ja Jumala vastasi rukouksiin, josta minä sain todistaa heille muun muassa tänä aamuna. Sanoin, että Jumala vastaa rukouksiin. Ja mun teki kiitollisuus nousee taivaissa kohta, että miten hän on suuri ja armollinen ja auttavainen ja anteeksi antavainen. Mm. Siellä Sinikalla oli vielä.
Mä en tiedä, kuinka moni teistä tuntee Gösta
Kungfeldin. Joo, hän on Gösta Kungfeldin.
Pastori, joka on ollut Uppsalassa enemmän, mutta myöskin Ahvenanmaan palveluita. Suomen vuorelle ruotsalaisten seurakuntaa. Hän nukkui pois nyt keskiviikkoaamuna. Ja vaikka hänellä ei omaa lähiperhettä ole, niin kuitenkin on sellaista läheinen perhe, joka on ottanut hänet omaksi. Että Jumala taas voimia heille ja siellä jostain työn jäljen, mitä hän on jättänyt.
Varmasti aihetta rukoilla heidän puolesta tulikin.
Mulla on ystävä, joka on leikattu viikon aikana ja leikkaus on mennyt hyvin. Se oli tämä ystävä, jolta yhtäkkiä jalat meni vaan. Hän on leikattu uudestaan nyt ja toivotaan, että se antaisi meille jotain apua. Kiittää Herraa kuitenkin.
Joo, Evelisa.
Mä kiitän. Mervi on soittanut ja nyt on parempi niin pikkupojalla kuin äidillä, että Mervillä itsellään. Että kiitos, että hän sanoi seurakuntaa kiittää esirukouksista. Hän ovat tunteneet, heitä on kannettu.
On mahtavaa, kun me rukoilimme viime sapattina hänen puolestaan. Että he ovat saaneet kokea, että Jumala on pitänyt heistä huolta. Oliko siellä vielä jollakin muilla? Siellä Ritvalla.
Minä haluaisin kiittää päivänä suurista armosta ja rakkaudesta.
Joo, ja mä luulen, että se on meidän yhteinen aihe. Mä haluan kiittää ja ylistää Jumalaa. Ja me yhdymme yhteiseen rukoukseen. Taivaan Isää, me kiitämme siitä, että olemme saaneet tulla tänne. Saamme täällä palvella, kiittää ja ylistää sinun hyvyyttäsi, rakkauttasi ja anteeksiantoa. Sinulla on myöskin tämä parantava voima, joka voi auttaa näitä henkilöitä, jotka ovat olleet nyt leikkauksissa ja muissa tilanteissa, joissa sinä varmasti olet ollut heidän kanssaan, mutta myöskin autat heitä. Jatkossa, tulevaisuudessa, lohdutat heitä ja autat heitä. Ja tapahtukoon sinun tahtosi kaikissa asioissa. Me tuomme erikoisesti sinun luoksesi kaikki kiitosaiheet. Kaikki se, mitä on tapahtunut nyt viikolla, josta me olemme suuresti kiitollisia. Jumala, sinä olet niin armollinen meitä kohtaan, että sinä kuulet meidän rukoukset ja sinä vastaat niihin. Me pyydämme nyt täällä erikoista sinun pyhä henkesi läsnäoloa. Anna meidän jokaisen tuntea, että meillä on sapatin rauha ja ilo sydämessä, että me olemme päässeet tänne toistemme seuraan, jossa me yhdessä saamme kiittää ja ylistää sinua. Niin kuin sanottu, pidän näistä erikoisesti näistä rukouskohteista huolta. Kaikella tavalla sinä tiedät parhaiten, mitä he tarvitsevat. Siunaa myöskin niitä seurakuntalaisia, jotka eivät ole tänne tänään tulleet. Että he ovat siellä kotona ja saavat sapatin siunauksen tuntea sydämessään. Jää heitä lähellä ja ole meitä lähellä täällä. Nimesi tähden. Amen. Ja niin kuin jo tuossa äsken mainitsin, niin meillä ei ole lähetyskertomusta, vaan me otamme lähetyslaulun tässä yhteydessä, jonka numero on 425. Ja sen aikana me keräämme kolehdin, siis meidän keräämme varoja lähetystyölle. Pyydämme taivaan Isä, että sen siunaisit nämä varat, jotka on meidän keskuudestamme kerätty. Siunaa niitä kohteita erikoisesti, mihin nämä varat menevät. Ja jos on sinun tahtosi, niin pelasta monta henkilöä siellä, missä tätä työtä tehdään. Ja siunaa koko lähetystyötä koko maailmassa ja kaikkia kristittyjä, niitäkin, jotka ovat vaikeuksissa. Sinun suuressa nimessäsi. Amen. Ja nyt meille on tullut se H-hetki, jolloin me saamme kuunnella Torbjörnia. Hän on valmistanut meille varmasti jotain mielenkiintoista. Ja annamme hänelle puheenvuoron tässä. Ole hyvä.
Tack snälla ni. Nu måste jag byta språk. Hej allihopa, jag känner igen flera av er. Jag är alltid lite nervös när man ska börja. Man ska hitta parkering och sen ska man gå ner hit och sen ska man upp toaletten. När man väl har fått det så kan man bara slappna av. Och då möter man då Eva-Lisa Wiermö, tryggheten själv. Och det känns, vad skönt. Och sen så hör man Wien och Roine spela piano och tänker, va, vilken gudomlig känsla. Och sen kommer Lisa Melto fram och säger välkommen på ett sätt som, här jag bara smälter. Det är ärligt talat. Ni ska vara rädda om det ni har. För det är många församlingar som har förlorat det ni har i detta vårt land. Och på andra ställen också. Så var rädda om det ni har. Och jag ser för mig är det bara det Guds ande som finns där. Innan jag har bön vill jag bara säga några allmänna saker innan vi liksom går in på ordet direkt. Jag tror att ni hörde mitt vittnesbörd förut här när jag varit här tidigare. Men jag vill bara igen säga, jag ger Gud äran för allting. Jag fattade ingenting. Så plötsligt så gav han det mig det här. Så det är det jag vill ge er. Det andra är att sen vi träffades här sist så fick jag möta Svenska Unionens ordförande, alltså Göran Hansen och några teologer i samfundet. Och jag kunde presentera allt jag presenterat för er och det gick väldigt bra. Det gick väldigt bra. De hade egentligen ingenting att säga. Så vad de gjorde, de förde upp det till divisionen, heter det så? Divisionen, ja. Så när de nu får tid att lyssna, det vet jag inte. Men det ska bli nästa steg. Så fortsätt att be för mig. Men samtidigt som Gamaliel sagt, om det är för människor kommer det ut av sig självt. Eller Gud kan ingen stoppa det. Och jag är övertygad om det. Jag hoppas att jag kan göra er övertygade om det också. Ja, prästen, grattis till den fina nya kyrksal. Den är så fin. På något sätt kunde ni behålla karaktären som ni hade uppe. Det var så roligt att se. För jag älskar. Kom in och så satt jag här framför korset och hörde henne spela. Jag tänkte, wow. Så här känner jag mig hemma. Okej. Okay. Det finns en församling till som känner oss hemma och det är Kalmar. Alltså det är väldigt få församlingar och så att när ni kommer förbi, titta in till oss också. Nu vill jag be dig. Ja. Från kan. Ja, just det, Vesa Isla, just det, stor hälsningen. Ni kan ju, ni känner ju dem. Eller hur?
Från oss tillbaka.
Ja, precis, det ska vi göra. Det vill jag bara be dig innan vi börjar. Kära Herre, jag tänkte tidigare skulle be den här bönen för att du skulle lugna ner mig. Men jag är redan fylld av kärlek och inspiration och glädje och frid, Herre. Så nu ber jag bara fortsätta på den bönen som bads. Att din ande ska leda oss. Att vi ska bli välsignade, Herre. Det är inte fråga om någonting annat än att bli välsignade av dig och ditt ord. Och genom din ande. Tack i Jesu namn. Amen. Vi ska gå igenom Daniel 8 nu. Sen ska jag på predikan ska jag prata om tro. Och på eftermiddagen ska vi gå igenom Daniel 10-12. Och eftersom jag alltid har tendens att bli för noggrann så ska jag försöka att inte vara för noggrann. så vi liksom fastnar i detaljer så mycket. Men är det så att någon som tycker att jag vill ha mer om just en detalj, så räck upp er hand och fråga precis när det passar. När Danielsboken skrevs så var det inte i kronologisk ordning, tidskronologisk ordning. Utan det verkar som att det var viktigare för Daniel att han skrev den hebreiska delen för sig. Så Daniel 8-12 är den hebreiska delen. Och kapitel 1 också den hebreiska delen. Kapitel 2-7, i stort sett hela kapitel 2, är den arameiska delen. Och när det jag presenterar nu, det är bara som, vi säger så här. Kapitel 1-7, precis som vi alltid har förstått, behåll det. Kapitel 9 är ett underbar kapitel om Jesu första ankomst. Behåll det. Kapitel 10-12 har samfundet ingen officiell tolkning. Ja, ni får höra saker och ting ibland, men pratar med de högsta i ledningen i USA, så säger de att vi har ingen officiell tolkning av Daniel 10-12. Det de följer mest är den här boken som ni kanske har sett, Darkom-boken. Det är Daniel and Revelation Committee, så blir det Darkom. Och den som, det är många författare i den boken. Och den som har skrivit mest är faktiskt en läkare. Det råkar vara så. Men det enda som avviker nu är då Daniel 8. Om ni tänker på Daniel 9 som en underbar Kristusprofetia, så behåll det som jag sa. Men jag kommer visa er också att Daniel 10-12 är lika mycket om Kristus och hans första ankomst. Och varför skulle då inte Daniel 8 kunna vara det också? Så jag vill lägga till någonting till er förståelse av det ni har tidigare. Lägga till en första uppfyllelse när Jesus kom. Hur ofta sa han inte, tiden är inne? Vilken tid då? Jag tror till exempel Daniel har den tiden. Och det verkar som Gud hela tiden följde en tidsplan. Men sen när det gällde att förstå det här. Så nu vill jag att Anita ska dela ut det hela. Det är inte så att jag, vad jag har gjort nu. Alla som får, räcker inte det så har jag... Okej, okay. Då får vi samma översättning. För resten jag har känner Bibel 2000. Den enda orsaken jag gjorde så här, det var för att jag sa det till Gud, hjälp mig nu att klara av det här. Och då sa han det, skriv upp dem sida vid sida. Så i den vänstra kolumnen har ni då synen, och i den högra kolumnen har ni förklaringen. Och det här är exakt vad folkbibeln har gjort. Jag valde den för den är mest ordagrand. Inte för den är bättre än någon annan översättning. Och jag kunde inte göra det här på finska. Annars kan man ju ofta bara kopiera texten och lägga in den. Men ni kommer se på andra sidan att vissa saker matchar. Men använd det här som ett arbetsformulär. Och så kan ni skriva på det så mycket ni vill. Skriv ni skriva era biblar. När jag ger er några extra texter och så vidare. Så, då ska jag slå upp här så jag har min bibel också klar för det hela. Så ska vi gå igenom det här tillsammans och se, kan det verkligen vara så att Kristus också är uppfyllelsen av kapitel 8? Och skulle vi ta det i kronologisk ordning, så är det så att det blir 1, 2, 3, 4 och sen kommer 7, 8 och sen 5, 6 och sen 9, 10, 11, 12. Så den kronologiska ordningen var inte viktig för Daniel. Men språkliga ordningen var viktig för Daniel. Jag tror att den hebreiska delen handlar allt om Jesus Kristus. Och kapitel 2-7 om världsordningen som vi alltid har lärt oss. Så nu ska vi se om vi kan se då Kristus i det här. Vad jag kommer göra, jag kommer alltså gå igenom det här så ni förstår vad det är. Jag vet att det inte är en modersmål, men jag vet också att ni är jättebra på svenska. Så på något sätt löser det sig. Om vi då tittar till synen här i början, kapitel 1 och 2. Ja, innan jag går vidare, en sak till. Jag sa det sist, men jag måste upprepa det. när hebreerna skriver så har de dels upprepning. De skriver samma sak två, eller nästan samma sak två gånger, inte exakt. Så att liksom de flesta profetierna Daniel är ju skrivna eller två gånger. Först kommer visionen, synen, och sen kommer en förklaring som lite matchar varandra. Och så det jag försökte göra här. Det andra är att i hebreiskan kommer ofta, inte alltid, men ofta en summering först. Ta exempel i första Moseboken. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen kunde han börja då, ja, och sen har han skapat Adam och så Eva, så kunde han fortsätta. Nej, sen kommer en detaljerad beskrivning efteråt. Vi kommer se det i kapitel 10. Vi kommer se det i många ställen. I Jesus använde samma sak. Lukas 18, det första kapitlet. Den här berättelsen är till för att vi ska förstå att vi ska bedja och aldrig ge upp. Och sen kommer berättelsen om kvinnan och advokaten. Och kapitel 9, den här berättelsen är till för att ingen ska tro en mer än annan. Och sen har vi då när de två som gick upp i templet, då publikanen som kändes som syndare och den andra. Så att de talar om innan vad vi ska förstå. Så nu använder jag den hebreiska principen. Nu ska vi se vad vi kan hitta Kristus i det här. Och vi hittar en sammanfattning. Om ni går till vers 1 och 2 så ser ni att det är bara inledningen i kung Belsesassas tredje regeringsår och så vidare. Och så talar han om i vers 2 vad det var. Bra. Men i vers 3, om ni går ner efter tabellen där på vänster sida, så ser ni att då börjar visionen där med en gång. Så där är ingen sammanfattning av visionen. Men om vi går till högersidan till förklaringen så kan vi gå och se att där har vi faktiskt det vi söker. I vers 15 står det att när han hade den här synen så försökte han förstå, och så kom en gestalt som såg ut som en man framför honom. Ja, vi behöver inte bekymra oss vem det är just nu. Och 16 nu så hörde han den här rösten av en människa säga, Gabriel uttyd synen för honom. Ja, han har ju sett synen och han har bett om förståelse. Och 17 så säger han, då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom och jag föll ner på mitt ansikte. Och han sa, jakt på detta till du människobarn, du synen syftar på ändens tid. Och nu är det så fort vi hör ändens tid så klickar det till i våra hjärnor. Ja, det är den tiden vi lever i just nu. Jaha. Om ni går till, skriv upp kapitel 12 i Daniel. Daniel 12 och den sista versen. Så redan där finns det två ändar, kan man säga så, två slutpunkter. Den första är det 12 och 13. Den första är att när du har dött, när du kommer till slutet av ditt liv. Pratar till Daniel. Och sedan så ser ni sista meningen, där står det vid dagarnas ända. Ja, det är ju förstås den yttersta dagen när Jesus kommer tillbaka. Men det finns en tredje slut och den ska vi komma till. Och det är Israels som förbundsfolk, när deras tid tog slut. Sen har hedningarna och judar precis samma möjlighet till frälsning. Ingen skillnad. Men för gamla förbundets folk tog slut. Så då måste vi veta vilket det handlar om. Vers 18 och 19, ja, då blir han bedövad. När man träffar en gudomlig varelse så är det som man vill bli förintad, och det så han kände. Vers 19 kommer summeringen. Därefter sa han, nu kommer summeringen i vers 19. Därför sa han, jag ska låta dig veta vad som ska ske när tiden lider mot, när det lider mot slutet av reden, för detta syftar på ändens tid. Och det här är väldigt svårt att översätta de här sakerna, de här meningen. Men det är tre saker, om ni tittar på det. Jag vet att Lena kan hebreiska och Eva-Lisa säkert också, och kanske andra också. Det är tre saker. Det talas om ett slut, och faktiskt, om ni tittar till vänster, så har jag skrivit upp Strongs nummer här och den lättaste svenska förklaringen till de här tre sakerna. Två gånger pratas det om slut. Och, eller änden. Och en gång pratas det om vrede. Och så pratas det om en bestämd tid. Jag tycker att jag ska skriva upp tredje Mosebok 23 och 4. För där förklaras det här med bestämda tider. tredje Mosebok 23:4. Jag ska läsa den. Detta är Herrens högtider. Ja, men där har vi ordet precis samma som i Daniel, bestämd tid. Det heliga sammankomsten som vi ska utlysa på bestämda tider. Det är samma ord igen, bestämda tider. Så att, kom ihåg det, tredje Mosebok 23:4. Så när sammanfattningen kommer, vers 19, så ska det göra ett slut. Det ska vara Guds fred. Och det ska vara en högtid. Och redan nu kan man bara tänka efter. På korset uppfylls allt det här. Högtiden är ju påsken. Han tog emot Guds vrede på korset istället för oss. Och det var slut för dem som förbundsfolk på korset. Vi kanske varnas i det 34, men det spelar ingen roll. Jag tror det var här skedde 38, det är en bisak. 31, men en bisak. Men de tre sakerna är uppfyllda. Vid de flesta tolkningar ni hör så finns ingen av dem uppfylld. Ska vi se om det stämmer? Första sidan, resten går fort. Vers 3, så såg han en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men den ena var högre än den andra. Och det som var högre sköt upp sist. Vers 4. Jag såg baggen stöta mot med hornen västerut, norrut och söderut. Inget djur kunde stå honom emot. Och ingen kunde rädda honom ur hans våld. Han får fram som han ville och blev mäktig. Och nu är profetierna väldigt enkelt. För nu har jag med Guds hjälp lagt då vers 20 vid sidan om. Och där står det, baggen som du såg han med de två ornen betyder Mediens och Persernas kungar. Ja, det är väldigt enkelt med, när man lägger dem sida för sida, eller hur? Då går vi till vers 5. När jag funderar på detta, då kom en bock västerifrån. Han hade ett väldigt horn i pannan och gick fram över hela jorden, dock kunnat röra vid marken. Jag har tecken på att det går fort och kraftfullt. Han närmade sig baggen, det var det vi såg här, Mediens och Persiens kungar i vers 3 och 4. Med de båda hornen som jag hade sett stå framför floden. Och han sprang emot honom i raseri. Och jag såg honom komma in på, ända in på baggen och rasande störtade sig över honom. Och han stångade baggen och krossade hans båda horn. Alltså både Mediens och Persiens kungar. Så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till marken och trampade på honom. Usch, men det beskriver här ett seger när den nästa världsmakten tog över. Precis som i Daniel 2. Det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Men igen, Bibeln är väldigt enkel. Vers 21. Med den raggiga bocken i Javans kung, likadant översatt Greklands kung. Och det stora hornet mellan ögonen är den första kungen. Och den första kungen, det är Alexander den store. Precis. Och vi vet att han var ju cirka 30 år. Han erövrade hela världen på några få år. Han hade en ny teknik som vi inte vill gå in på, men det är fascinerande. Så hans rike gick ända bort till Indien och tog hela allt som fanns på den tiden. Så det var kanske det största av dem alla. Och den stora hornet mellan hans ögon är den första konungen. Så nu är första sidan klar. Det går lite långsammare på andra sidan. Men då, ni ser att om man lägger den vid sidan här så kommer många saker att lösa sig. Och bocken som vi då precis läste om, det var då alltså Javans kung Alexander den store. Vers 8 på andra sidan. Alexander den store kan vi då säga att den blev mycket mäktig. Men när han var som starkast brast det stora hornet sönder och fyra andra stora horn kom upp i det stället riktade åt himlens fyra väderstreck. Och vi vet, när han hade vunnit hela världen på enormt kort tid så blev han, precis som du läste i texten, Gud hatar övermod, högmod heter det, övermod. Han blev högmodig för att nu är han ju störst i världen och intagit hela världen på kort tid. Så han trodde han var odödlig, men jag säkert läst om det. Så de tog fram en enorm alkoholbägare och han sa, jag är odödlig, jag kan dricka det här. Men han drack det, han kunde dricka det, men han dog. Så går det att man ger Gud ära för någonting. Så han dog och han hade inga barn. Han var omkring 30-33 år så att han hade inga barn som kunde ärva tronen. Och då var det fyra generaler som tog över. Och det är precis det som står i vers 8. Fyra andra stora horn kom upp i stället. Riktade åt himlens fyra väderstreck. Och historikerna kan alla namn på det här och vilka riken det blev. Och vers 22 kan vi läsa sidan om då. Men att det brann sönder och att fyra andra uppstod istället. Det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk. Men hans kraft ska det inte ha. Ja, om man delar med rike i fyra delar så har ingen del samma kraft som förut. Jag ska säga till er när vi kommer till det samfundet delar sig. Även inom samfundet. Och det är först nästan ett steg nu. Fram till tid så säger alla samfundsteologer precis samma sak. Från vers 9 så börjar det lite svårare. Från ett av dem, och du undrar alla, från vilka av de här fyra? Ja, vi behöver inte veta det. Men det är en väldigt generell fras där. Från ett av dem, eller från de här territorierna, sköt ett nytt litet torn ut som växte till kraften mot söder och öster och mot det härliga landet. Här finns det två tolkningar. Hälften av teologerna ungefär i USA tror att det är romarriket som kommer efter, och det vet vi att de kommer efter. Och den andra hälften tror att det är symbol på påvedömet. Så där har du den skillnaden. Nu vill jag säga vad jag tror att det är. Det är romarriket här. För om vi tittar på utbredningen. Gå tillbaka till kapitel 7 som vi inte hinner göra nu. Det står om ett litet torn. Det står alla att det växte. Men här står det egentligen att det växte enormt stort. Det här kraftig mot söder är väldigt svagt ord. På engelska står det exceedingly great, alltså enormt stort. Och om ni tänker på det, påvedömen har aldrig gått åt det härliga landet till det, alltså Israel. De är fortfarande i stort sett nollor där, 2500 år senare. Men romarriket, ja visst, det var ju den som var makten när Jesus föddes och verkade. Så jag tror att det är väldigt riktigt. Om vi på vänster sidan så tänk då romarriket med djävulen bakom. Annars så får man inte ihop det här. Och på höger sidan har vi mera kungen som var den som var regent då när Jesus regerade. Låt oss läsa vers 23. Vid slutet av deras välde, alltså de fyra väldena, när överträdarna, kom ihåg det här ordet för det ska vi så titta på strax, har fyllt sina matskall, en fräck och illasinnad kung uppstå. Och det är alltså då motsvarande vers 9. Då är det romarriket som kommer. När Jesus är verksam, så förresten romarriket, om vi går tillbaka till kapitel 2 och 7, är den hemska makten. Alla andra riknar vid djur som är vilda och kanske hemska på sitt sätt. Men den fjärde makten är alltid någonting påhittat. Det är järntänder och det ena med det andra. Nu, ni kan läsa det kapitel 2 och kapitel 7. Så det var troligtvis den mest onda makt som någonsin har funnits. Och under Jesu verksamhetstid så regerade Tiberius. Och det var den mest onda av de romerska kejsarna som någonsin funnits. Tror inte att Gud gjorde det lätt för Jesus när han var på jorden. Det var ingen snäll svensk regering som klappar alla på nacken eller på axlarna och säger det blir nog bra. Och det är skönt att vi har snälla regeringar, inte fråga om det, men ni förstår vad jag menar. Då i vers 10, om vi går till vänster där igen. Den här makten med djävulen bakom sig växte upp ända till himlens härskare. Ja, det är ingen som kan växa dit upp, så det måste vi se det symboliskt här. Men kastade ner några av denna härskara och stjärnorna ner till jorden och trampade på den. Kommer ni ihåg vad vi läste i Uppenbarelseboken 12? För det enda andra stället i Bibeln där, så skriv Uppenbarelseboken 12 där redan nu. Det är det enda stället i Bibeln där en härskara blir nedkastad. Och där står den härskara, och så nästa ord är änglarna. Det är kapitel 12, vers 4 till 11 ungefär. Och denna härskara störtades ned vid korset, det visar ju det. I vers 10 står det, de överkom honom, eller 10 och 11, det står överkom honom med lammets blod. Djävulen kastades ner på grund av lammets blod. Och striden var ju i himlen. Om det går till vers 7 i Uppenbarelseboken 12, vers 7. Så det är det enda stället. Och Jesus skrev också upp Johannes evangelium 12, 31-33. För där säger Jesus, nu ska denna världens första kastas ut. Och det ska ske när jag blir upphöjd över jorden. Och det är ju korset. Det är Daniel 12 och 33. Så Jesus säger själv att djävulen kastades ut vid korset när han dör på korset. Men egentligen, man tänker på det, det är helt fantastiskt. Han hade till Jag hade aldrig förresten tillgång till Gud innan dess. Vi säger att det skedde lite tidigare. Men om det går till Jobs bok, då vandrade djävulen runt på jorden. Och sen i vers 6-12 i det första kapitlet så står det, så kom han inför Guds tron. Vad har du varit, djävulen? Jag har vandrat runt på jorden. Och då säger jag, Gud till honom, har du sett min tjänare Jobb? Så på Jobs tid så hade djävulen tillgång till tronen. Och det finns flera andra texter som säger samma sak. Så i det här passar egentligen. Den härskara och stjärnorna används också i nya uppenbarelseboken som symbol på änglarna. Vid sidan av ordet änglar. Och så trampade på dem. Ja, jag tror igen inte bokstavligt. För vi läste ju det tidigare här om det ena riket som i vers... när jag sa det var hemskt, som trampade på det. Ja, det vill säga... det förstördes, nedtrycktes, det fanns ingen makt kvar och så vidare. Stjärnorna tog jorden och trampades. Det vill säga de föll. Det står uppenbarelseboken 12, vers 4, att en tredjedel av änglarna kastades ner. De föll i den himmelska striden. Är någon som vill lägga till en text där för ditt eget studium? Lukas 19. En enda som säger, när Jesus är redin i Jerusalem, några, jag kan inte versen just där, men ni kan nästa, några dagar innan han korsfästes, så var ropade människorna, frid i himlen. Så det var ett krig. Jag ska ge en White citat om det här senare i häftmedan, inte nu, det blir för mycket då. Okej, vers 24. Han ska bli stor i kraft men inte genom egen styrka. Det är precis identisk beskrivning av sen kapitel 13 i uppenbarelseboken. I vers 2 och 3 någonstans där, när romarriket också kommer, så beskrivs, så står det precis samma sak. Han ska åstadkomma stort fördärv, att man måste förundra sig hur han ska lyckas i allt han gör. Hela kapitel 11 kommer vi se, eller stor del av det kommer vi se, hur han lyckas, den här illasinnade kungen. Vers 11. Till och med mot härskarans förste, eller härskarans kung, eller härskarans prins. Ni kan säga det vilket man vill. För det sätter man in som man tycker det passar. Först om man tänker sig en mindre person, kungen och någon större. Härskarans förste. Ja, men härskaran, en tredjedel av härskaran slängdes ner på jorden enligt uppenbarelseboken 12. Härskarans förste. Det måste vara Jesus. Företog sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret. Ja, det ifrån kan man också översätta genom, så ordet genom är mitt. Tog bort genom honom, genom hans död, det dagliga offret. Ja, men det är precis som Daniel 9 handlar om, kapitel 27. Och det är vi alla eniga om. Vad står det i Daniel 9 och 27? Han ska stadfästa förbundet med det många under en vecka och så vidare. Och sen ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Ja, även där. Och det är vi alla eniga om, att det är på korset. Ja visst. Jag ska ge er alldeles strax en liten sak som ni kan få titta på. Ja, vi gör det nu. Då ska vi spara på det. Det är just det här schemat jag vill att ni ska få se. För det här är... här kommer 490-profetian och slutar 34 efter Kristus. Så står det i mitten av den sista veckan, kapitel 9 och 27, ska offret avskaffas. Ja visst, vi har alla satt korset där. Du får fylla ut den och dela ut den sidan först så att de ser att det är den sidan. Titta på andra sidan. Jag tror jag hade lite mera där. Ni är så många idag, det är så, jag visste inte riktigt hur det skulle vara. Men vi ska inte detaljstyra nu. Men bara se, kapitel 9 pratar precis om samma sak, om det dagliga offret. Jag gör en liten paus där så vi hinner klara av. Ja. Bry dig inte om baksidan, du bara ger det ut en till varje så blir det bra.
Vissa av de här har samma baksidan.
Har vi någon baksidan? Jo, det har vi.
Ja, de är lite svarta en del av. Det gula färgen för slut. Ni får ursäkta. Ni får tänka i färg.
Som sagt. Och vi kommer se sedan i kapitel 11 som kommer i vers 31 ungefär. Så står det också om det dagliga offret avskaffas. Och i kapitel 12, från det att det dagliga offret avskaffas i vers 11, samma sak. Alla nämner om det dagliga offret. Räcker det inte? Ta båda sidorna då så de har, tack snälla du. Så det dagliga offret nämns både i kapitel 8, tre gånger ska vi se, kapitel 9, det nämns i kapitel 11 en gång och kapitel 12 en gång. Och det är den hebreiska delen. Så därför ser ni att det finns en fin sammanhängande länk där. Och det dagliga offret avskaffades och platsen där hans helgedom stod förstördes. Ja, man hade tid skulle gå igenom varje ord här, men varje ord är valt med omsorg. Ordet platsen till exempel, det är ett helt vanligt ord för platsen, men nästan alla gånger har det med Guds platsen framför Guds tron och sådana här saker. Så varje ord har en sån fin betydelse, men vi får lämna det. Men det står det att helgedomen stod förstördes. Platsen hans helgedom stod förstördes. Så helgedomen förstördes. Och det kan ni skriva upp texterna igen. Jesaja 8, 13-14. Jesaja 8, vers 13-14. Och där står det att Gud ska bli en helgedom. I Johannes evangelium 2, jag tror det är vers 19-20, någonting sånt där. Där det säger Jesus, bryt ner detta tempel och jag ska bygga upp det på tre dagar. Och de sa, ha, vi har byggt på det här i 46 år och du ska bygga upp det på tre dagar. Då står det, men det var hans kropp han talar om. Går ni till uppenbarelseboken 21:2 så står det att det finns inget tempel där, ty lammet och Gud är dess tempel. Så både gamla testamentet på Jesu tid och i framtiden så är Jesus symbol för templet. I så fall skulle, när det står i vers 11 att härskarnas första, han företogs emot honom stora ting och helgedomen förstördes, skulle också kunna lätt ses på Kristus. Och framförallt när man går till höger, där står det bara en mening som jag har tagit helt i sin ordningsföljd, men jag har bara separerat den. Han ska fördärva mäktiga män, står det. Nu är det bara så att det är, det får Lena kolla upp och Eva-Lisa efteråt. Det är inte män, ordet män står inte i hebreiskan. Så det har människor lagt till för att de ska förstå det bättre. Ja, jag tycker inte om man ska lägga till saker om det inte står där. Du förstår vad jag menar. Men egentligen står det att han ska fördärva den mäktiga. Och så slog jag upp ordet mäktiga, vad det betyder. På min engelska så stod det bara den oräkneliga, så stod det ingenting mer. Han ska förstöra den oräkneliga, tänkte jag. Jag inte vet ju vad det är, men även det skulle passa på min Gud, min Jesus. Vi går till vers 12. Nu står det igen om offret. Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven för överträdelsens skull. Du ser det, det upprepar precis samma sak igen. Offret avskaffades och en härskara prisgiven. Det är precis det igen, Uppenbarelseboken 12, verserna 4-11. Och där matchar det med det heliga folket. Och det här med folket, det kan alltså översätta också det heliga gruppen av varelser. Så det skulle kunna passa både på judarna som ett förbundsfolk och på änglarna i himlen som kastades ner. Och vi sen går till vers 25. Genom sin klokhet, alltså nu är det Tiberius igen, ska han lyckas väl med sitt svek. Och det här kommer vi läsa om i kapitel 11. Han ska anse sig själv överlägsen. Han ska fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, Daniel 11, 21-45 handlar om det om och om och om igen. Ja, han ska sätta sig upp mot förstarnas första. De flesta engelska böcker skriver Prince of Princes. Eller kungarnas kung skulle lika gärna sätta upp det. Det är precis samma sak. Vad läser vi? Fridsfursten i Jesaja 9. Hur står det nu på svenska? Det kan jag inte.
Hans namn ska vara
underbar i råd, väldig Gud, evig fader. Men det handlar om fridsfursten där också. Det är det här ordet, förstandes först. Ja, men kan det vara något bättre ord på Kristus? Ja, han ska sätta sig upp mot förstandes första. Ja, nu säger vi, men han var inte den som var, som stod där och dömde dem. Nej, men han var ytterst ansvarig i romarriket när det här skedde, när Jesus korsfästes. Och vad står det då till vänster? Och hornet slog ner sanningen till jorden. Ja, jag vet, vi pratade om det förra gången också. Jesus säger i Johannes 14:6, skriv upp det. Jag är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:6. Och så säger han i Hebreerbrevet, författaren i Hebreerbrevet i kapitel 13, vers 8. Jesus Kristus är densamma igår och idag och evigt. Så om han är sanningen i Nya testamentet, då är han lika mycket sanningen i Gamla testamentet, för han är alltid densamma. Och det står, han slog ner sanningen till jorden. Ja, det är samma sak som vi läste om baggen och bocken och här. Ja, han dog på korset. Det är inte alls svårt att se alla de här sakerna. Och ändå blir det bara tydligare och tydligare längre fram vi går. Nu går vi till 25, sista raden där under 25. Men han ska krossas utan människohand. Ja, vi kommer gå igenom några kejsare i eftermiddag här. Men Tiberius dog av, är någon medicinare som vet? Han dog av en sakta sjukdom. Han var paranoid, hatad av hela romerska folket. Han dödade alla i sin paranoid, vad säger man på svenska riktigt lätt, så alla förstår det. Han kände förföljd. Han dödade så många människor. Alla människor hatade honom. Och han dog sakta, hade sår över hela kroppen som där det kom ut var. Tack så mycket. Han dog en sakta, sakta död. Och vissa böcker skriver att de började fira hans död 4 dagar innan han verkligen dog. För nu visste de att det finns ingen återvändo. Han är liksom medvetslös. Han kan inte skada någon mer. De började fira honom. Så hatad var han. Och så står det, men han ska krossas utan hjälp av människan. Det passar perfekt. Nu kommer vi till höjdpunkten, vers 13 och 14 i Daniel 8. Sedan hörde jag en av de heliga tala och en annan helig frågade den som talar, hur lång tid avser synen? Och här säger våra teologer med rätta att egentligen så är det inte början om vi inte ser det, utan det är slutet. Hur lång tid avser fram till någonting? Och då skulle vi kunna säga så här, ja då vilken syn då? För att man vill alltid vara nyfiken och säker. Då gör han i vers 13 4 förklaringar. Vad står det? Synen rörande det dagliga offret. Ja, vad har vi läst i vers 11 och 12? Att det dagliga offret togs bort. Ja. Så när den här tiden är slut så togs det dagliga offret bort. Vad är det andra? Det förödande avfallet. Och det är en jättesvår översättning. Vi ska komma in på det senare. När vi kommer till kapitel 12. Men egentligen skulle man stå det en väldigt klar grekisk, hebreisk ordföljd här. Revoltering som ledde till ödeläggelse. Det är klara, enkla ord i Daniel 9:27 och 11:31 och 12:11 är det mycket krångligt. Då är det genitiv så ingen riktigt vet vad som kommer först. Men här står det klart och tydligt. Revoltering som leder till ödeläggelse. Och då är det precis samma ord som i 23 där uppe. Där det står överträdarna. Dra en pil från förödande upp till överträdarna där uppe. Så vet ni att det är samma ord. Så vad är det gamla testamentets profeter talar om? Vad är budskapet hela tiden till Israels folk? Gör bättring, annars kommer någonting hända er. Det är hela tiden. Och det här kallas för rebellion mot Gud. Och det ledde till en ödeläggelse. Skriv upp Matteus 23 och 37 är det va? Då använder Jesus precis samma sak. Matteus 23 och 37. Jag är nästan säker på att jag ska kolla. Så jag inte ljuger för det. Jag ska se, jag ska slå upp det så jag inte säger fel. Matteus 23 och 37. När han rider in i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeten och stenar den som är sända till dig. Ni ser här vilken domsord han pratar om. Hur ofta jag inte vill samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Det är den här revolteringen som Jesus tar upp. Och sen i vers 38. Se, ert hus kommer att stå öde. Jag vet att det är grekiska, men det är precis samma ord som översatts från det hebreiska. Som Jesus använde om igen. Ett hus ska stå öde. När vi ska studera det sen kommer vi se att det kommer även betyda att en förskjuten, skild, försak och så vidare. Ja. Jag ska ge alla alternativen sen. Så även Jesus tar upp det här, ett hus ska vara öde. Och det är alltså judahus han pratar om där. Tillbaka till 13. Så revoltering, den första var dagligoffret, synen rörande dagligoffret, det vet vi redan vad det handlar om. Det andra var avfallet. Revolterade som det står där, men det som jag säger, revoltering som ledde till ödeläggelse. Och det tredje var om helgedomen. Och det står det ovanför som vi läste om, förtrampat av helgedomen. Som jag sa, Jesus är ju helgedomen. Jag vet inte om du fick de texterna, Evalisa, var du ute just då? Fick du Jesaja 8, 13 och 14? Jesaja 8, 13 och 14, det står där, Gud ska vara, ska bli helgedomen. Och i Johannes evangeliet 2, 19-20-21 står det att Jesus säger att han är helgedomen. Och i Uppenbarelseboken 21 och 22 så står det att det finns ingen helgedom, för Jesus är lammet, är helgedomen. Så att det som ska ske när den här tiden avslutas ska också beröra helgedomen som ska trampas på. Och sen den härskara som förtrampas. Och här har jag problemet att det är två härskaror. Det ena är ju ängels härskara som kastas ner i Uppenbarelseboken 12, vers 4-11. Men det är också Israel som folk som förtrampades. För i och med det här, så när Jesus stod på korset, så var de inte längre hans egendomsfolk. Men vi kommer ihåg att vi läste det i Uppenbarelseboken 12 också. Men han lovade att ta hand om de 1260 dagar. Och det är alltså tiden, den sista tiden, har ingenting kvar. Men om vi har ett schema där, så lovade här så tog de på kvart. Så vi kan skriva upp Romarbrevet 7 och 2. För det står det, när en kvinnans man dör så är kvinnan fri att gifta sig med vem hon vill. Gud var gift med gamla testamentets folk. Och från och med korsdöden så var hon legalt fri att gifta sig. Alltså nu talar vi om andliga saker med hon ville. Men här de här 1260 dagarna står det två gånger i Uppenbarelseboken där att Gud skulle ta hand om dem. Och då kommer vi fram till hedningarnas tid som började 34 efter Kristus. Så enligt vers 13 så handlar den här synen och den här tiden om de här fyra sakerna som ska uppfyllda. Vers 13. Det dagliga offret ska avskaffas. Revoltering som leder till ödeläggelse eller skilsmässa. Förtrampandet av helgedom i Jesus Kristus och en härskara, änglarna eller det judiska folket. Allt detta skedde vid korset. Då är frågan om det stämmer när vi går till resten. Vers 14. Då svarar han mig, 2300 kvällar och morgnar, sedan ska helgedomen renas. Anita och jag var nästan 5 minuters granne från Raymond Cottrell, det samfundets mest kända teolog. Han var ungefär 90 år då och han dog några år senare, men jag hade flera år på mig att umgås med honom. Han har skrivit över 2000 sidor i Adventist Bible Commentary. Så han är samfundets mest aktade teolog. Och så säger han så här, ja, vi skulle aldrig komma på det här med 2300 år om inte King James översättarna hade översatt, om inte de översatte fel. För alla ni idag, jag är säker på att ni står i ett finska by, det står 2300 kvällar och morgnar, det står inte 2300 dagar. Skulle det vara det han tänkte på, då skulle han skriva precis det som han skrev om. Det går till Daniel 12:12. Där står det: salig är den som håller ut så så många dagar. Och det dagar finns. Han använder det i 12:12 exempelvis. Nej, han valde inte det. Han valde, vad handlar förresten vers 11:12 om? Om det dagliga offret. Och då hade vi morgonoffer och kvällsoffer. Och om vi sen går till vers 26. Synen om kvällar och morgnar. Ja, även där har svenska bibeln fifflat lite grann. För det står egentligen synen om kvällarna och morgnarna. Så på engelska, the evenings and the mornings. Och då säger han också, ja men det är ju precis samma sak. Det är alltså två enheter i frågan om. Så en morgon och en kväll, det är två enheter. Och då får du ju halva tiden, 1150 dagar om du tar det bokstavligt. Det intressanta är också att det är vers 26 så står det, som det talas om, är sann. Den engelska bibeln jag har New King James Version. Den sätter en kursiv stil, allt som är tillagt. Och då lägger de till ordet är. Och först tänkte jag i kursiv stil. Så tänkte jag, man måste ju alltid få en full mening, det vet jag också. Men om man säger någonting är sant, så är motsatsen att det är falskt. Men om man inte tänker på verb utan tänker det på sanning, ja, då kan det plötsligt vara Jesus igen. Så synen om kvällarna och morgnarna är om sanningen, Jesus Kristus. Avlägsen framtid, ja, det är ju över 500 år. En annan sak är intressant, för att bara visa att det här med två enheter. I King James och New King James version som jag har. Om vi går tillbaka till skapelsen, så står det, det var afton, det var morgon den första dagen. Men hur skriver de på engelska? För er som kan, och när jag har hittat det, så står det: so the evening and the morning were the first day. Det står inte was som i singular. Så det igen visar att det är plural. Så det var afton och morgonen tillsammans. Då använder de plurals beteckning. Och det är så, precis så det ska vara. Så, om vi då går till vers 14. 2300 kvällar och morgnar. Om vi gör det. De här två översättningsfelen som King James gjorde har gjort det att våra tolkningar har gått lite annorlunda än vad det skulle, säger han. Så 2300 kvällar och morgnar, sen ska helgendomen renas eller återställas. Okej, då blev jag intresserad av det ordet. Så jag gick, nu får ni gå längst ner. Och där gick jag upp i de två största hebreiska lexikon som finns i USA. Och så skrev jag ner alla ord som går att översätta med. Och jag har försökt översätta på svenska. Det är inte lätt. Men jag vill att ni ska se det hela. Och inte någon, alltså reconsecrated, cleansed och restored, eller renad, återställd och återuppbyggd. Det är de vanliga översättningarna som alla använder. Men inga av de orden finns i ordböckerna. Inget. Om vi nu tittar vad det egentligen står för ord där. Att vara rätt, att ha rätt när det gäller Gud, att bringa någon till rätt när det gäller lagen, att rättfärdiggöra någon, att bli rättfärdiggjord, att göra rätt i moralisk lagligt betydelse, att rättfärdiga sig själv och så vidare och så vidare. Ni ser det ena efter den andra om rättfärdighet. Varenda ord av det här skulle kunna sättas in på korset, vad som skedde på korset. Varenda. Och det sista ni står, det är inte jag som hittar på. Det står to save. Det betyder att frälsa. Kan vi komma korset närmare överhuvudtaget? Varenda, nu blir jag nästan så börjar gråta. Men enda mening och enda ord bara pekar på Kristus rakt upp och ner. Och det är klart att han inte förstod om vi går till vers 26. Men göm du synen för den syftar på en avlägsen framtid, eller långt fram. Tiden över 500 år. Vers 27. Men jag och Daniel blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Synen förundrade mig, men ingen förstod det. Nej, det tror jag det. Det är inte lätt. Han skriver så på nästan vända syn han fick. Han förstod inte så mycket. Men det var också orsaken att han ställde frågor. Och tack vare det så har vi alltså fått den här två gånger sida vid sida. Nu har jag gjort alltså en snabb genomgång av det här. Och det finns mycket mer detaljer att göra. Men nu vill jag bara... Jag tycker vi gör så här. Jag slutar med bön här. Och sen så har vi en liten frågestund om ni vill ha det. För att så att inte någonting går ur händerna på oss. Kära Herre, du vet att jag har inte förstått det av mig själv. Du vet att jag har fått det. Men mina vänner vet inte det. Så därför ber jag att de ska vara, precis som de i Berea, att de ska studera det här för sig själva. Att du ska leda dem och välsigna dem i detta, Herre. Att de ska se dig, precis som jag har fått chans att se dig, som en enormt fin uppfyllelse här. Nästan i varenda rad, Herre. Jag vill lova och prisa och tacka dig. Jag vill tacka dig för att din välsignelse vilar här. Och allt det jag har sagt fel, Herre, det ber jag att du ska ta bort. Och så att de inte märkte det och att någon ska glömma det. För det vill jag inte. Jag vill bara upplyfta dig. Jag vill tacka och lova och prisa ditt namn. Tack för att du välsignar den här församlingen så underbart. I Jesu namn. Amen. Och nu om ni har frågor, men imens ni tänker på en fråga vill jag bara säga. Så på så sätt blir Daniels bokens hebreiska del, allt som talar på Jesu första ankomst, förbereder dem för det. Som uppenbarligen boken är för oss, för Jesu andra ankomst. Så när Jesus säger tiden var inne, då tror jag han menar den här tiden.
Profetierna
i Daniel 8, när de var uppfyllda. Okej. Frågor, funderingar? Ja, det är mycket att tänka på, så jag förstår att ni blir mätta, så att säga. Man måste tänka till och sådär. Men när man vet att samfundets experter i teologi idag kämpar om att två riktningar, och de kan inte enas, då tycker jag det vore förlösande om de kunde förstå att Daniel 8 är precis som Daniel 9, som alla älskar och uppfattar som Kristus. Då slipper de strida om de där två andra vägarna som inte jag vill nämna just nu. Så jag tycker det är synd. Har du en fråga?
Ja, jag undrar om du har tittat på Hesekiel 37. Där finns det från vers 24 framåt talas om.
Ja, det är.
Och där först
ja.
Min tjänare David. Och det förstår vi nog att det syftar på Jesus.
Ja.
Och sen står det om helgedom.
Ja.
Vers 26. Att han ska ställa sin helgedom för alltid framöver.
Mm.
Nu har ju inte helgedomen kvar.
Nej.
Den helgedomen.
Så fast skulle det här vara en lögn, va? Men det är det ju inte. Nej.
28 står det också att jag ska heliga Israel. Och min helgedom kommer alltid att vara
precis
bland dem.
Tack för det här.
Så jag har tolkat det här. Att det också syftar på Jesus.
Ja, underbart. Skriv upp det allihopa. Tack. Nu välsignar du mig tillbaka. Så i sekel 37, 24-28 är igen helgedomen Jesus Kristus. För annars som sagt skulle Bibeln ljuga. Helgedomen ska alltid finnas vid. Det finns inget tempel där. Det står en moské där. Men Bibeln ljuger inte. Det är bara att vi måste förstå helgedomen. I det här fallet också är Jesus Kristus. Och titta vad det står i vers 26. Ett fridsförbund med dem. Det är ju det Jesus gjorde med alla som var, och det ska vara ett evigt förbund och så vidare. Låt mig hända vandra för evigt. Det är ju härligt. Tack snälla. Någon mer fråga, kommentar? Ja?
Är det fridsförbund?
Ja. Ja. Och det är en skuggbild av Det jordiskans guldbild av det himmelska. Och helgedomen på jorden användes för att försona oss i synderna. Och Jesus säger att han är helgedomen. Han är i himlen. Jag tror det är en bild på hans försonande verksamhet. Det står ju där. Vi ska be till Kristus om förlåtelse. Så det är han som har hela den verksamheten. Tack för det.
Men han sa att det är förbundsaktigt där.
Ja, ja.
Den har upptagits.
Ja, ja, precis. Ja, det är riktigt. Mm. Det är den enda texten vi har. Annars vet vi inte vad det är. Alla människor söker den i Etiopien och överallt. Men ingen har hittat den. Ingen kommer nog att hitta den heller. Men det är bara en gissning. Tack. Något mer? Då så. Eva-Lisa. Tack ska ni ha.
Oj, det var mycket nytt. Nå, var det bara jag hota? Hota. Haluamme kuulla lisää, vi vill höra lite mer. Niin laulamme loppulauluksi laulun 305. Mitäs noustaan seisomaan, kun tämä on niin ihana tämä laulu? Olette huomannut varmaan, että mä laulatan tätä aika usein teille. Laulataan oikein täysillä palkeilla. 300.